Alltså, såg du det på Facebook förut som var överallt, eller?
Ja, nej, men det är väl inte sant.
Jo, men vadå? Allt på Facebook och sociala medier är väl sant, eller?
Ja, så där kan det ju låta när man pratar om nyheter som man har sett på sociala medier eller i medier generellt. Så det här med vad som är sant och inte egentligen, det är det vi ska diskutera idag. Och till vår hjälp så har vi vår gäst Marit. Sara har intervjuat henne, så här kommer den intervjun. Nu kör vi!
Då sitter jag här med Marit Stubb Nybelius. Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Vi vill gärna veta, vem är du?
Jag är lektor på Högskolan Dalarna i idrott och hälsovetenskap. Vilket låter lite underligt, för det jag framförallt fokuserar på det är media och kommunikation. Fast i relation till idrott, men även andra ämnen. Jag är intresserad av medialiseringen. Jag arbetar också inom media med idrott. Och det som intresserar mig väldigt mycket, det är medialiseringen och skolan idag.
Och det är ju det vi tänker fokusera på idag. Barn och media och sociala medier och vad som är sant och falskt på nätet.
Mm.
Och varför tycker du det är så viktigt att forska på detta ämnet?
För det första så är kommunikation väldigt intressant. Sedan det som är så fascinerande, det är ju internet. Ett verktyg som kom i mitten av 90-talet, det kom tidigare. Men om vi tittar hur det får stor utbredning bland allmänheten i mitten av 90-talet. Och hur vi får ett verktyg som vi inte har någon manual till. Och som vi inte vet hur vi ska använda egentligen. Men som vi kan använda på en gång. Och det har vi sett. Hur utvecklingen har gått. Idag vet vi inte vad som händer imorgon. För samtidigt som vi ska lära oss något så utvecklas verktyget samtidigt. Och det har fått en otrolig inverkan på samhället. Om vi tittar på den politiska debatten, fake news till exempel. Vad våra barn och ungdomar lär sig. Vad vi kan. Vi ska också komma ihåg så att det inte bara blir negativt här. Att det är ju ett enormt bra verktyg ur många hänseenden. Men det finns en del farozoner också.
Jag tänker nu framförallt i pandemin så har ju sociala medier och framförallt de digitala verktygen tagit allt större plats i vår vardag. Och även i skolan, de digitala verktygen. Har våra lärare tillräckligt med kunskap för att kunna hantera de digitala verktygen?
Nej. Och det är inte möjligt att de ska kunna ha heller. Och det var intressant just frågan du ställer, att du inte bara pratar om sociala medier generellt, utan att vi pratar om de verktygen som vi annars också använder. Plattformar för att ha konferenser, för att ha undervisning. Plattformar som då är framtagna för det här syftet, men som plötsligt behövdes jättemycket. Och då skulle alla förstå vad man gjorde med dem. Och de plattformarna, även om vi kanske kan tekniken, så kan vi ju bara använda den tekniken som finns på plattformen. Och den tekniken är ju ett företag som har tagit fram, till exempel. Två, jag tror inte det är möjligt för alla att hinna lära sig alla tekniska delar som finns på plattformarna. Man ska inte kunna allt, då har man missat något annat i sitt jobb.
Tror du att det är någonting som kommer ingå i lärarutbildningen i framtiden?
Jag jobbar för att det ska ingå i lärarutbildningen, för det är väldigt viktigt. Och sedan 2011 så står det i läroplanerna att digitalisering är väldigt viktigt. Men det är också viktigt att digitalisering inte bara är att man kan publicera och man har tillgång till verktyg, utan att man också förstår vad man publicerar, hur man publicerar, hur det kan tolkas med mera.
Jag har fått läsa ett litet utkast på vad du sitter och skriver på just nu. Och där skriver du någonting som är förkortat MIK. Och du pratar om MIK-pedagoger. Vad är det för något?
Medieinformationskunnighet. Det betyder att man både förstår det tekniska men också det innehållsmässiga. Det betyder att vi har tillgång till tekniken men förstår också tekniken. Och det är det här jag pratade om tidigare med att vi inte har någon manual. Vi behöver personer som fokuserar extra mycket på medie- och informationskunnighet i skolan, menar jag. För att våra barn och ungdomar ska få med sig den kunskapen också. Och igen, det är inte möjligt att alla lärare ska lära sig allting inom medie- och informationskunnighet. De måste ju fokusera på sina ämnen. Därför menar jag att det behövs en ny sorts ämneskunskap i skolan som inte heter digitalisering utan är precis som IT-pedagogen som dök upp. Att det blir en MIK-pedagog och de samarbetar naturligtvis.
Kan barn och ungdomar skilja på vad som är sant och falskt på nätet? För en del grejer är ju faktiskt fakta och en del saker som publiceras är bara åsikter från någon.
Ja, och tyvärr är det så att när man har gjort undersökningar så klarar inte ungdomar det riktigt. I maj så kom det ut en PISA-undersökning från OECD och det visade sig att drygt 50%, och det var väldigt knappa drygt 50%, av 15-åringarna i Sverige klarade av att skilja mellan fakta och åsikter. Vilket ju betyder att knappt 50% gör det inte. Det som är lite skrämmande om man tittar internationellt, det var att Sverige låg bra till. Det fanns andra länder som det var betydligt sämre ställt i. Sedan så finns det andra studier som visar att ungdomar uppfattar att de har en bra förmåga att skilja mellan värderingar och åsikter. Men när man prövar dem så visar det sig att det är inte så bra som de uppfattar själva.
Kan vuxna skilja på åsikter och fakta på nätet?
Nej. Det skulle vara intressant att göra en sån undersökning. Det är ju så mycket enklare att göra en undersökning på ungdomar i skolan. För de är ju där. Det är svårare att göra en undersökning på den äldre befolkningen. Men det skulle man behöva göra. Jag är helt övertygad om att vi kommer se liknande resultat. I vissa åldersgrupper kan det vara sämre också.
Hur kan man skilja på en falsk nyhetsartikel gentemot en nyhetsartikel som är publicerad av ett företag som följer pressetiska regler? Hur kan man som vuxen också se skillnaden? För om vi ska lära våra barn måste vi veta själva hur vi ska kunna skilja falskt mot sant.
Absolut. Först måste man fundera på vad som är rimligt. Är det här rimligt? För andra så måste man backa från sig själv. Man kan inte anse att någonting är sant bara för att passa ens egens åsikter. För det tredje så behöver man ta reda på varför texten är producerad. Är den producerad av ett kommersiellt företag? Är den producerad av en tidning med en viss agenda? Är den producerad av en tidning som följer de pressetiska reglerna? Och det här tycker jag är intressant. De pressetiska reglerna säger man fortfarande, det heter egentligen publiceringsregler idag. Och den här frågan brukar jag ställa när jag får frågan som du ställer nu. Och då brukar jag fråga, vet du vilka som följer publiceringsreglerna? Jag har hittills, och nu har jag frågat x antal studenter som jobbar som lärare, lärarkollegor, vänner. Jag har hittills inte fått rätt svar när jag ställer den frågan. Man förväntar sig att media följer publiceringsreglerna. Men publiceringsreglerna behöver inte följas. Utan det är frivilligt att följa publiceringsreglerna. Och just därför är det viktigt som läsare att veta ifall den här texten följer publiceringsreglerna. Vilket inte betyder att den inte kan vara fake news för det. Men om man sätter upp de här, varför finns den här texten, följer publiceringsreglerna, vad är det för företag eller skribent? Det är några delar som gör att om alla fyra delarna pekar åt ett håll, då är ju chansen eller risken beroende på vilket håll det pekar åt. Att man förstår vad det står, om det är fake eller inte. Och sedan ska man naturligtvis försöka se ifall den här nyheten går att bekräftas på annat håll.
Tror du i framtiden att man kommer behöva märka upp det man publicerar med att det är en annons, en debattartikel med åsikter eller en faktabaserad artikel?
Det är det som gör så ont. Det är redan märkt. Det står när det är en annons. Ett problem som uppstått är att förut var det mycket tydligt att det stod annons. Men fortfarande idag, om man tittar på tidningar, våra massmedier, de traditionella tidningarna som vi har haft länge och ligger på nätet, så ser annonserna, de är väldigt lika artiklar idag. Vilket gör att det är svårt om vi pratar om massmedier. En opinionstext är märkt genom att det är en opinionstext eller en debatt och liknande. Och det är sån kunskap som vi behöver lära ut ännu mer. Och jag vet att man arbetar med det här i samhällskunskapen. Jag vet det, men av någon anledning så är det inte tillräckligt mycket. Och man, när Skolinspektionen gjorde en granskning 2017, så var man väldigt kritisk. Jag tror att det beror på att det måste finnas några som är experter på det här, som kan ta all den där tiden som behövs.
Förr så såg man ju tydligare att det var en annons som dök upp på Facebook till exempel. Men nu försöker de ju ta sig in i det vanliga flödet med något som ser ut som vara från en privatperson.
Precis. Det är ju väldigt mycket så bantningssaker som, och hälsoprodukter som får en att tro att det är tidningen som skriver det här. Men det heter också lite, det finns ju nya journalistiska tjänster som inte fanns förut. Idag finns det journalister som arbetar med redaktionell reklam. De orden är jättekonstiga att sätta ihop. Det hade inte hänt för 10 år sedan.
Om vi går 10 år framåt i tiden, tror du att de här 15-åringarna som man nu så att ungefär 50% hade svårt att skilja på information och fakta mot åsikter då? Tror du att det kommer bli en skillnad att barn och ungdomar kommer få det här i skolan att lära sig att vara bättre på att vara källkritiska?
Det här är jättesvårt, för det har så mycket med politik att göra också. Eftersom även inom politiken så finns det de som förordar att man inte ska göra någon skillnad, och där man utropar fake news över nyheter som inte är fake news, medan man säger att fake news är riktiga nyheter och fakta. Vi har ju till exempel en här i USA som fortfarande hävdar att valet i USA var uppgjort. Så det är jättesvårt ifall politiken drar åt det hållet att man inte tänker bry sig om medie- och informationskunnighet. Då ser det mörkt ut. Jag tror inte vi kommer hamna där. Jag är lite mer positiv. Jag tror att vi kommer hamna mer i att vi behöver få in det här mer i skolan. De 15-åringar som idag inte klarade av testet riktigt. Om 15 år så är vi rädda för att de kanske bara lärt sig lite mer. Men de 15-åringar som då är 15 år om 15 år, de hoppas jag kommer upp på i alla fall 80-85%. Mm.
Är det bara skolans ansvar att lära barn att vara källkritiska, eller har även föräldrar ett ansvar att sitta med sina barn på sociala medier och förklara vad som finns där?
Ja, en förälder har ju ansvaret över barnet, så det har absolut föräldern. Men då måste ju också föräldern ha den kunskap som den behöver. Förutom, såklart, jag förväntar mig att föräldrar sitter och säger en del av de här sakerna, för det vet vi allmänt att vissa saker måste man tänka på. Men det här är lite mer än det som du lär dig bara av att vara på nätet eller läsa om. Det måste ju någon kunna och ha tid och möjlighet att få till sig. Och det är svårt att undervisa den vuxna befolkningen, för de går ju inte i skolan. Utan man kan erbjuda, men det är svårt att undervisa där. Så man måste hitta kanaler på olika sätt, olika verktyg. Mm.
Finns det föräldrakurser idag att gå för att lära sig hantera sociala medier och hur man ska introducera sina barn för sociala medier?
Det finns ju flera håll där man kan få tips och råd, och även mediebranschen intresserar sig för det här. Den mediebranschen som arbetar utifrån publiceringsregler. Och det finns möjligheter att hitta hjälp på nätet. Men det kanske skulle behövas en mer kanske kommunal regi eller regional regi där man erbjuder det här på olika sätt.
Jag tänker på de här små barnen i förskolan. Behövs det även, alltså, MIK-pedagoger det är. De utsätter ju också mycket för nätet i tidig ålder. Att lära sig redan som liten att skilja på sant och falskt.
Jag tror det. Jag tror att det behövs sedan där. Sedan så måste man ju titta på verksamheten i vilken utbredning vi pratar om. Den hjälpen på olika sätt. Men barn i förskolan har ju då iPad och iPhone och andra androider och liknande. Så ja, på något sätt behövs det säkert.
Kommer de lära sig själva också? Kommer de bli bättre på att orientera sig i sociala medier än vad vi som redan var vuxna när det kom?
Absolut. Helt övertygad att de är bättre. Det här gör ju inte det här uppdraget enklare. För det är ju så att elever vet bättre än i vissa delar än vad de vuxna gör. Framförallt när vi pratar om sociala medier. Därför blir det svårt om en lärare inte har så mycket kunskap om sociala medier. Har ju den svårt att berätta vad som är sant och falskt ifall den själv inte befinner sig där. Så nej, de har ju definitivt möjlighet att bli väldigt kunniga. Men de måste ju bli ledda åt rätt håll så de tänker rätt frågor. Vilket inte är, det här är jätteviktigt, vilket inte är leda dem åt rätt håll eller politiskt rätt håll. Utan de måste bara få rätt frågor att ställa sig så att de kan dra slutsatser själva.
Nej, men jag tänkte på det här med förbud mot sociala medier och digitalt utanförskap också. Ska man förbjuda sociala medier under skoltid till exempel?
Jag tycker att man ska ha de verktygen i klassrummet som behövs för det man ska göra i klassrummet. Detta är oavsett vad vi pratar om för verktyg. Ifall man ska göra uppgifter som inte är relaterade till nätet, då behöver man inte ha nätet med sig in. Men det är också ett verktyg som man kan dra nytta av. Och ibland kanske det behövs. Precis som allt annat som man tar in i ett klassrum. Man tar in det i ett klassrum som man behöver för den stunden. Du tar inte in en boll i klassrummet om du inte ska på idrotten. Du tar med dig penna och papper när det behövs. Och du tar med dig mobilen när det behövs. Och du har rätt att använda eller tillåtelse att använda de verktygen som du behöver. Och ibland kan det vara sociala medier. Men det måste naturligtvis vara strukturerat och läraren ska veta varför man använder verktyget.
Jag tänker på det här med digitalt utanförskap bland ungdomar också. Att alla har ju inte tillgång till att lära sig på hemmaplan. De har inte kanske tillgång till olika enheter eller kunskap från föräldrar. Är det skolans, liksom, har de något ansvar att alla ska få lära sig om media och kommunikation och sociala medier också för att inkludera alla?
Ja, om vi tar verktyg igen då, så är ju skolan en avgiftsfri skola. Så därför behövs ju att skolan har de verktygen som krävs. Och därför kommer det behövas att de har tillgång till mobiler och annat. Just igår satt jag och min man och pratade om just mobiler, för han köpte en ny mobil igår. Det är ju en jätteunderlig bransch. Det är så kort levnadstid på de här mobilerna och de kostar så enormt mycket. Och de kostar mer och mer och ja, jag vet att det finns billigare. Vi vet också hur det är att gå i skolan och de andra har någon annan mobil. Det där är ett problem kan jag tycka. Verkligen ett problem. Hur man ska komma åt det, det vet jag inte. Men om barn och ungdomar ska lära sig om nätet och MIK, så kommer de också behöva verktyg och då måste skolan ha tillgång till de verktygen.
Kommer det vara standard att alla skolor har datorer och iPads till alla eleverna?
Alla har väl datorer på något sätt idag. Det är väl antingen dator eller iPad. Och det hoppas jag. Senast så kan man ju strukturera på olika sätt. Att de kanske bara finns i klassrummet eller man får, en del får ju privat eller ta hem i alla fall. Så nej, men tillgång måste ju finnas där, annars går det inte. Och du kan inte lära dig vad det står i en bok om inte boken finns med. Det är samma sak här.
Tror du barn lär sig lika bra genom information på nätet, som att bläddra liksom i en bok eller titta på nyheterna.
I min värld ska varje verktyg ha ett pedagogiskt syfte. Så på den frågan så menar jag att det varken finns ja eller nej, utan det beror exakt på vad uppgiften är för någonting. Ibland så är det bättre med en bok, ibland är det bättre med nätet, ibland är det en kombination. Det är helt och hållet relaterat till syftet. Men jag tror inte att man lär sig mer av att det står digitalisering i läroplanen och därför så ska man använda sig av digitalisering för att det står digitalisering. Det måste fortfarande finnas ett pedagogiskt syfte. Det som jag tror är en anledning till varför det är svårt att få in medialisering och mediekunskap och MIK i skolan och överallt överhuvudtaget, det är att medie och kommunikation kan alla. Det finns nästan ingen som vaknar på morgonen och går och lägger sig på kvällen utan att den har varit i kontakt med media på något sätt. Därför är det väldigt svårt att visa att det behövs en viss kunskap. För om du sitter och arbetar med nätet och sociala medier så kan ju det. Alla har en uppfattning om vad det är för någonting och vad man kan göra. Därför är det svårt att få in att det behövs mer kunskap. Men det är också så otroligt intressant. Vilket annat ämne kan ändra sig under en dag? Det finns andra ämnen, men det är få ämnen som kan ändra sig så mycket från den ena dagen till den andra. Ja, ett tips som jag har, och det kanske inte är något konstigt tips, det är att titta. Lämna dig själv och titta utanför din sfär. Gå utanför Sverige och titta vad man skriver om samma sak. Och bilda en uppfattning därifrån. Välj en väg. Låt vägen välja dig.
Jättebra. Det var bra tips. Jättebra tips. Tusen tack, Mari, för att du ville vara med i Digitala familjen. Många bra tips och råd och också lite nya tankar som har växt, i alla fall hos mig, hur skolan ska hantera det här med media och informationskunskap. Så tusen tack!
Tack så jättemycket! Tack, tack!
Tack så mycket, Margit, för att du ville medverka i våran podd. Och till dig som är lyssnare så har jag bara en liten sak kvar att säga. Det är att du jättegärna får gå in i din poddspelare och lämna ett betyg och gärna en kommentar på den här podden. För då kommer vi högre upp i kategorin så att fler hittar podden. Och till sist så vill jag också påminna om att ni jättegärna får följa oss på Instagram där vi heter digitala.familjen, där vi lägger ut små guider eller information när nytt avsnitt släpps. Så följ oss gärna där. Och tills dess, ha det bra! Håll avstånd, vi hörs!